torsdags så var jag på banken för att göra ett ärende åt en äldre släkting. Jag behövde tre papper i en utskrift och det skulle banken ha 150 kronor för. Allt var väldigt krångligt. Jag var inte riktigt frisk. Det mesta var omöjligt att lösa och det blev allt mer irriterat. En situation som från början var ganska problematisk runt en släkting som behöver hjälp gjorde mig väldigt, väldigt maktlös när jag stod där i bankdisken. Till sist tappade jag det, kan man säga. Jag blev arrogant. Jag blev arg. Jag blev otålig, ovänlig, osympatisk, otrevlig och en del andra ord på O. Mot en ung kvinna som jobbade på den där banken bakom den där disken. Efter många om och men fick jag mitt papper. Jag försökte betala det med mitt kort och får svaret: man kan inte betala med kort på banken. Och ni hör ju själva, det gick bara sämre och sämre. Till sist har vi löst det här och jag marscherar därifrån i vredesmod. Och så går jag på stan en stund och så tänker jag lite på den här unga kvinnan på banken. Och så tänker jag, hennes dag har nog varit rätt okej. Folk har varit skapligt vänliga. Hon har försökt hjälpa folk med lite allt möjligt. Det är ett styltigt regelverk, men det är inte hon som har hittat på det. Hon gör så gott hon kan. Och det gick rätt okej den där dagen på banken. Tills hon mötte en pastor som har ägnat hela hösten åt kärlek, glädje, frid, tålamod och självbehärskning. Då skete sig hårt för alla inblandade. Ja, ni hör ju själva. Det är inte så lätt det här med andens frukt. Nu ska vi läsa ifrån andra Korintierbrevet. Några versar. Och det är Paulus som skriver. Vi kommer in i Paulus mest personliga text där han lättar på garden en hel del. Det är här han talar om sin egen svaghet. Vi kommer tillbaka till det. Men vi läser från vers 1 i kapitel 3. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske, som vissa andra, rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. En sån tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något sånt på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Vi stannar där. En av Paulus stridslinjer som är liksom bakgrunden till den här texten, det är att man brukar beskriva det som superapostlarna. Män som reser runt i den dåtida liksom, kristna världen i Paulus fotspår kan man säga. Och ifrågasätter hans både tjänst och budskap och person. Och de försöker misskreditera Paulus på olika sätt. De reser runt med rekommendationsbrev som ska liksom bekräfta vilka de är. som ska ge dem lite pondus. Och de påminner ju på många sätt om en ung hatisk farisé ifrån Tarsus som vi läser om några kapitel i början på Apostlagärningarna, som med rekommendationsbrev beger sig till Damaskus för att utrota den kristna kyrkan. Det är ju Paulus själv. Men han gör ett möte med Jesus på den där vägen till Damaskus och allt förändras. Och hela den här texten, hela det här brevet är ett slags svar på den här kritiken mot Paulus. Hans tjänst ifrågasätts främst på grund av hans otidsenliga svaghet. De pekar på att han saknar det som en ledare och predikant och retoriker skulle ha på den här tiden. Man skulle vara retoriskt vass. Och de påstår att han inte är det. Han är ingen oäven brevskrivare. Det får man ge honom. Men han är inte så särskilt vass när han träder upp och predikar. Och han är så svag. Och han är så märkt av sår och förföljelse och skörhet. Och så skulle man kunna tänka sig att Paulus skulle liksom skjuta in sig på det och säga nej. Så är det inte. Jag har grundat fler församlingar än ni kan begripa. Jag har skrivit halva Nya testamentet och det finns minsann grejer som är imponerande med mig. Men han gör inte det. Utan Paulus, han lyssnar på de där superapostlarna och så lyssnar han på korintierna som påstår att men vi börjar lyssna på lite andra ledare nu därför att du är så svag. Och så säger Paulus, det är mycket värre än ni tror. Jag är mycket svagare än ni kan ana. Och så använder han sin egen begränsning och sin skörhet. Och så beskriver han inte den som ett hinder för vad Gud vill göra i en människas liv. Utan han säger, det är precis det som ställer mig i bredd med den lidande Jesus. Gud räddar världen genom svaghet. Gud räddar världen genom sprickor. Gud räddar världen baklänges. Men så talar han återigen om rekommendationsbrev. Men nu är det lite annorlunda. Han påstår att det enda som kan stryka under hans tjänst och hans budskap, det är de människor han har betjänat. Alltså de han skriver brev till som ifrågasätter honom. Vad är det som har hänt i deras liv? Gud har ju kommit dit. Budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus har burit frukt i den här brokiga gemenskapen i Korint. Och det går inte att bortse från att det har hänt något här. Gud har med sin ande rört vid den här gruppen människor och det förändrade dem. Ni, säger han till dem, är ett brev. Det enda rekommendationsbrev som jag behöver, det är ni. Som Gud har skrivit på. Och som liksom vittnar om vad Gud kan. Gud har skrivit i era hjärtan. Och så säger han, ni är kända, vad stod det här? Ni är kända och lästa av alla människor. Han tar möjligen i lite. Men poängen är att det Gud har gjort i den här gemenskapen, det blir i sig självt en förkunnelse om vad Gud kan göra. Det blir ett brev till världen. Och så fortsätter han och liksom pratar om det här med att min förmåga kommer från Gud. Vers 5. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Och det här återkommer han till gång på gång. Det är som en slags omkväde eller refräng genom den här bibelboken. Att Gud är den som ger allt. Jag har ingenting, säger han. Vi kan titta på några... Vi lägger upp nästa bild här på väggen, ska vi se. Låt oss bara ta en blixtsnabb liksom, koll genom några bibeltexter i den här boken, i de första kapitlen. Vers 9 kapitel 1. En dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Vers 12. Vi har här i världen och särskilt mot er uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud. 3 och 5. Nej, min förmåga kommer från Gud. Det var det vi läste nu, va? 3 och 18. Denna härlighet som kommer från Herren, anden. Och 4, 6-7. Kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Och det är som att Paulus hela tiden liksom ställer upp de här två. Att men det är min svaghet, mina bristande resurser. Och så är det allt det där som kommer från Gud. Är du med? Alltså, han liksom präntar in det här i de här människornas liv. Det är Gud som är givaren av allt det goda. Gå inte på den här idén om att ni ska följa den flashigaste ledaren. Det är inte där det sitter. Gud har skrivit era liv. Och så använder Paulus bilden av två olika förbund. Han säger, Gud har inte skrivit med bläck. Och han har inte skrivit på tavlor av sten, utan han har skrivit med den levande Gudens ande i era hjärtan. Dels var skriver han, inte på sten utan i hjärtan. Och med vad skriver han, inte med bläck utan med ande. Han skriver i människans hjärta med sin ande. Låt oss stanna lite kort inför det. I Gamla testamentet så ges lagen, ni vet, budorden på Sinai berg. Mose är ju den som tar emot de här stentavlorna. Och i den där berättelsen så står det om hur det liksom dundrar och blixtar och liksom det är ett rejält fyrverkeri uppe på det där berget när Mose tar emot de här stentavlorna. Och folket är nere i lägret. Och Mose dröjer ganska länge där uppe. Och då, när han återvänder, så vet ni, då har de gjutit en kalv av guld som de dansar kring. Vilket är en typisk avgudabild för de, bland de omgivande folken. Och när Mose kommer ner och ser vad som har skett, så blir han helt förtvivlad och rasande. Och den här katastrofen, den slutar med att 3000 personer i Israels läger dör, nersablade av leviterna. Att Gud har gett lagen på Sinai berg, det firar judarna på pingsthögtiden. Det är då man minns, ursäkta, att Gud har talat, att hans vilja har förmedlats genom lagtavlorna. Och pingsten är en av judendomens stora högtider tillsammans med påsken och lövhyddohögtiden med mera. Så runt år 30 efter Kristus så firar judarna pingsthögtiden i vanlig ordning i Jerusalem till minne av Sinai berg och tavlorna. Men så händer någonting helt nytt där. Anden faller över de församlade. Och de här människorna som har varit med om att Jesus har korsfästs, begravts och uppstått från de döda och stigit in i himlen, de är samlade till bön om helig ande, precis som Jesus har uppmanat dem till. Och så smäller det till. Dånet från himlen påminner om när Mose fick stentavlorna. Elden från himlen likaså. Men nu blixtrar det inte uppe på berget där Mose står, utan nu stannar den här elden på kristna som söker Gud och längtar efter anden. Och så träder Petrus fram, så predikar han, och 3000 människor kommer till tro och låter döpa sig. Ser du vad som händer här? När lagen ges i det gamla förbundet, så på grund av olydnaden och avfallet och avguderiet så dör 3000 människor i lägret. När anden ges på pingstdagen, som är en tydlig koppling till händelsen i gamla testamentet, så får 3000 människor nytt liv. Hur ska vi förstå det här? Paulus, som ju är mycket väl bevandrad i gamla testamentet, utbildad, skriftlärd, han gör en jämförelse. Lagens bokstav, skriven på stentavlor, den är god. Den är ett uttryck för Guds vilja, men den förmår inte föra människor ända fram. Den kan inte få oss att bli Jesuslika, utan den är begränsad. Men nu, säger han, nu har anden skrivit i de här människornas hjärtan och i våra. Och så har någonting hänt som förut inte kunde ske. Guds vilja har flyttat in i människan. Guds kraft till förändring och förvandling bor numera i den kristna kyrkan, i de troende själva, i gemenskapen. När vi möts här till gudstjänst så bor kraften till Jesus likhet i vår mitt, i våra hjärtan. Gud har skrivit sin lag i människans hjärtan med sin ande. Inte på en stentavla, utan i hjärtan av kött och blod. I era hjärtan, till och med i mitt. Inte elitistiskt. Inte så att kristna kan slå sig för bröstet och stila med sin fromhet. Det dör ju ganska hårt på banken. Nej, i något slags ödmjukt mottagande. Gud flyttar in i vanligt folk och han bor där. Och på pingstdagen är det som att Gud byter riktning på lagen. Liksom. Den kommer inte längre utifrån och in, utan inifrån och ut. Jag hade tänkt att jag skulle ha tagit med mig min vandringsryggsäck hit idag, men jag glömde det. Ni får tänka er den. När man är ute och vandrar med den där så har man provianten i ryggsäcken och så går man sina timmar och så ligger den där, och den är ju ganska, det beror lite på vad man har med sig och hur hungrig man är, men den väger ju lite, den där provianten. Det är kaffe och det är mackor och det är frukt och det är massa goda grejer den där. Och så bär jag på den, och den är en börda på ryggen. Men så stannar jag på mitt rastställe och äter den där måltiden, och så blir det som förut låg som en börda på ryggen en kraft i mitt inre. Är ni med på den? Ryggsäcken blir lättare och energin tilltar. Det är det som händer när lagbuden flyttar från stentavlor till hjärtan. Istället, alltså det är inget fel på lagen, det är bara att den behöver flytta in. Och det gör den med anden. Anden skriver på människans hjärtan och vi börjar leva utifrån en verklighet som finns i oss, inte läggs på oss. Är ni med? Det är enastående märkvärdigt det här. Vi måste läsa Jeremia för att begripa detta. Paulus har garanterat den här texten i bakhuvudet när han skriver sitt brev. Jeremias 31 kapitel, så står det så här från vers 31. 31 och 31. Det ska komma en tid, säger Herren. Ni är med på att det här skrivs långt före Jesu tid av en gammaltestamentlig profet. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. För de ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Alltså löftena om den inflyttade lagen uppfylls när anden ges. Så Paulus talar om de kristna i Korint som Kristus brev. De läser inte upp brev där de går fram, utan de är brev. Gud själv har skrivit sitt evangelium i deras liv och i våra. Och det är när vi tar emot det här evangeliet, följer Jesus i dopet och tar emot andens gåva som ett nytt liv börjar. Och så inleds en slags genomsyrande process där vi blir allt mer lika Jesus. Vi måste bara stanna innan vi slutar för idag kring det sista som står här. Paulus säger i den här texten vi läste att bokstaven dödar, men anden ger liv. Det där kan man lite slarvigt läsa som om goda ordningar skulle förkastas eller kristna grundläggande trossatser skulle förkastas. Det skulle vara ett främmande för Paulus. Det här bibelstället har ibland använt som någon slags inteckning för att vi kan gå på lite känsla. Det är lite skön stämning räcker. Vi behöver inte, det är inte så noga hur det är med läran. Det där är alldeles, alldeles uppåt väggarna. Så skulle Paulus aldrig resonera. Det är inte så att i gamla testamentet är heligheten viktig, men inte nu. Nej, frågan är, hur blir man en helig människa? Hur blir vi ett heligt folk? Det sker inte genom att Gud skriver en stentavla, spikar upp den på väggen och säger lyd eller dö. Det går inte till så. Anden flyttar in i den vilsna, gudlösa, hemlösa och syndiga människan och börjar sakta genomsyra henne med sig själv. Vi blir Guds heliga, inte för att vi skärper oss, utan för att han fyller oss med sin ande. Hans godhet drabbar oss utan att vi förtjänar det. Och vad händer då? Då blir vi ett brev som läses av världen. Jag satt i bänken här och tänkte, ett gudstjänstrum som det här skulle kunna beskrivas som en sån här postsorteringsterminal. När det här är slut så skickas vi ut på skolor och förskolor och fabriker och kontor och familjer och sjukhus och vårdcentraler och ni vet. Det distribueras brev runt i hela Östra Götaland utifrån det som händer i det här rummet för att världen ska kunna läsa om vem Jesus är och vad han kan. Men vad gör jag då när det blir smärtsamt tydligt att jag inte står under andens befäl och formande? Då får man anledning att be både Gud och banktjänstemän om förlåtelse. Och så får man fortsätta sin vandring. Anden är given. Du och jag är indragna i det Gud gör i världen. Och förvandlingsnumret har inletts. Man skulle kunna se det lite som att sola. Där man utsätter sig för värmen, strålningen, påverkan, lite i taget. Paulus använder faktiskt i nästa kapitel bilden av en soluppgång. Ljuset har gått upp i våra hjärtan och det strålar ifrån Kristi eget ansikte. Du utsätter dig för Herrens härlighet varje gång du öppnar en bibel. ber en bön, firar gudstjänst med oss andra, bryter brödet, lovsjunger och sakta, 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 tålmodigt och ömt skriver Gud sin härlighet över våra liv. Och så gör han oss till brev till världen om vad Gud kan göra med alldeles vanligt folk. Amen. Vi ber tillsammans. Fader, Son och Helig Ande. Tack att du kommer med den kraft vi inte har själva. Tack att du smittar med en härlighet som vi har förlorat. Tack att du genom din nåd och ditt förbarmande gör oss till heliga människor. Fortsätt ditt verk i oss. Stärk vårt mod. Öka vår tro. Tack att du med din godhet kommer och förvandlar oss. Att du öser av ditt goda, din barmhärtighet, din nåd, din generositet över oss som inte har kvalat in för att göra oss till nya människor. Fortsätt ditt goda verk i Jesu namn. Amen.